en podcast från Aftonbladet.
Det bistra ekonomiska läget tröskas fram och tillbaka. Men nu har en liten uppstickare tagit plats. En diskussion som framför allt var het i början på millennieskiftet. Frågan om huruvida Sverige borde övergå till euro eller inte. Det har gått 20 år nu sedan svenskarna röstade nej till euron, men dess förespråkare har ju alltid funnits kvar. Och nu har de fått lite färskt vatten på sin kvarn, eftersom att kronan sjunkit till rekordlåga nivåer i jämförelse med både euron och dollarn. Så vilken valuta är egentligen den tryggaste famnen för Sverige? Om vi skulle övergå till euro, vad skulle det få för fler konsekvenser än nya sedlar? Nej-sidan, vad är deras starkaste argument? Och kan den här debatten komma att växa och faktiskt föra oss till en ny folkomröstning om eurons vara eller inte vara i Sverige? Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily. Med mig i studion har jag Andreas Cervenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att förklara varför diskussionen om huruvida Sverige borde införa euro eller inte har uppstått just nu.
Jo, jag tror den enkla förklaringen är att kronan har varit så otroligt svag det senaste året. Den har ju fallit till rekordlåga nivåer både mot euron och mot dollarn. Och det har ju märkts, om man åker utomlands så är allting väldigt, väldigt dyrt, och även om man importerar saker. Så att jag tror att det är ganska naturligt att man då börjar fundera på, är det verkligen bra med en krona?
Och varför är den svagare än dem?
Ja, det där är inte jättelätt att förklara, men man kan säga så här att en sak som har gjort att många valutor har försvagats mot dollarn, därför att i USA var man snabbare att höja räntan än i Europa. Sen kan man säga så att i dåliga tider så brukar oftast valutor från lite mindre länder sjunka, för då säljer man helt enkelt tillgångar i mindre länder och då sjunker kronan. Sen finns andra saker som handlar om att Riksbanken har sålt lite kronor för de har ommöblerat sin portfölj. Men en förklaring är att internationella investerare är lite oroliga för Sverige och den svenska bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden. Och då säljer man svenska värdepapper och när man gör det så sjunker kronan. Så att det är en mix av olika faktorer.
För det är ju ett argument som ja-sidan till euro har, att kronan är så svag i den globala ekonomin att ingen vill investera i svenska företag. Menar du att det stämmer då?
Nej, det vet jag inte. Det här handlar ju mer om problem som vi själva har byggt upp. Alltså, vi har skapat en bubbla i kanske fastighetsbranschen och på bostäder. Man kan väl säga så att för utländska amerikanska företag är det nu väldigt billigt att köpa svenska företag, så man kan ju snarare vända på det. Men det är en indikation av att det är någon slags skepsis mot Sverige. Det är ju liksom inte, men normalt sett brukar man säga att en valuta är en indikator på hur stark ekonomin är. Och Sveriges ekonomi är ju förhållandevis stark jämfört med många andra länder. Vi har väldigt, väldigt starka statsfinanser. Så att på så sätt är det lite märkligt att kronan är så svag.
Skulle du säga att euron då jämförelse är stabilare än kronan?
Ja, det skulle jag inte riktigt heller säga. Ja, kursmässigt så kanske den har hållit upp lite bättre. Men euron har ju många andra problem. Man kan säga så här att det är lite extra känsligt just nu. Därför att normalt sett när kronan har fallit tidigare i lågkonjunkturer, då har man sett det lite i Sverige som en krockkudde. Nämligen, för då blir det ju billigare eller lättare för svenska företag att exportera, eftersom det blir billigare för andra att köpa svenska varor, och när man växlar så ökar vinsterna. Och det har man ju sett på många svenska industribolag, har ju fått enorm medvind av den svaga kronan eller sina vinster. Men nu är det lite känsligt, för det här gör ju också att inflationen går upp, för det blir dyrare att importera. Så att det här är just nu väldigt besvärligt. Men euron har ju det problemet att där har man en centralbank som ska sätta en ränta för hela eurozonen. Men det är väldigt olika länder. Tittar man på inflationen till exempel, så är den i snitt 10-11% i eurozonen. Men den är bara 6-7% i Frankrike och över 20% i de baltiska staterna. Så det är också ett argument som nej-sidan har haft, att man kan inte ha en och samma ränta för länder med helt olika ekonomiska förutsättningar.
Christer Gardell, som är bland annat vd i fonden Seven Capital men också debattör i ekonomiska frågor, han har engagerat sig för euron. Han kallar kronan för en skitvaluta. Är han för hård när han säger så?
Ja, det vet jag inte om han är riktigt. Alltså, vi har haft liksom en långsam utförsbacke för kronan, och tittar man liksom lite historiskt så kan man säga att svenska regeringar med start på 80-talet man devalverade helt enkelt kronan för att få fart på industrin. Och sen har man vant sig vid liksom en ganska svag krona. Och det har ju då hållit liksom industrin under armarna. Men det är egentligen inte så bra på sikt. Dels har industrin förändrats. Vi har inte lika mycket så här tung basindustri som liksom där man tillverkar i Sverige och sen säljer utomlands. Och dels gör det också att det minskar ju trycket på företagen och blir effektiva. Och så, där. Så att många i industrin tycker att nej, men en svag krona är ingenting man kan hålla i handen. Sen blir det ju också svårare med ja, men som sagt, importen och liksom andra svenska företag inom tjänstebranschen och så vidare, så stökar det till med en svag krona. Och särskilt en krona som svänger väldigt mycket. Det är ju det, den har ju liksom gått från jag minns, det var inte så länge sedan som dollarn kostade 7 kronor, typ under kronor, nere på 6 kronor ett tag. Och nu var den uppe på 11,50 här i slutet på förra året. Och det är klart att det är ganska kraftiga svängningar. Stora kast, och det är inte liksom, det blir svårt att planera med sån liksom berg- och dalbana som har varit med kronan.
Så det låter ändå som att du kan hålla med om att det är lite av en skitvaluta.
Ja, men lite har det blivit, och det, man måste fråga sig varför är det så att vi har tappat mark liksom långsamt mot både euron, liksom mot dollarn, mot sådana länder som Schweiz till exempel, så har ju liksom kronan, även mot våra grannländer Norge och Danmark, så har ju kronan tappat. Och det här gör ju faktiskt att vi blir fattigare. Det är ju, om man åker till Norge och Danmark, så är det ju väldigt, väldigt dyrt för oss svenskar när vi åker utomlands. Så att, ja, och det är inte så kul att bli fattig.
Nej, det är det inte. På tal om nej-sidan till euro då, vad är deras allra starkaste argument?
Ja, men ett argument som jag var inne på var just de här stora skillnaderna mellan länderna. Och jag menar, vi ska komma ihåg att euron har ju genomgått liksom svåra existentiella kriser, inte minst liksom 2011-2012, just därför att det är de här stora skillnaderna. Och det är ett grundproblem med euron är att det är väldigt olika konkurrenskraft mellan liksom Tyskland och norra delen av euron och syddelarna med Spanien, Italien och Portugal. Och det här har skapat väldigt stora spänningar, och egentligen det enda som har hållit ihop euron är att Europeiska centralbanken har gått in och liksom stödköpt obligationer, alltså när Italien och Spanien lånar pengar på marknaden. Så de har gått in och sett till att räntorna inte sticker upp för mycket. Och det är egentligen det som håller ihop euron. Hade man inte gjort det, då hade nog Italien liksom fallit ur euron för ganska länge sedan. Och det i sin tur har orsakat en dominoeffekt som gjort att kanske euron kollapsat. Och man har ganska länge pratat om att man kanske borde dela upp euron i en nord- och syddel. Och man kan ju säga att det här med inflationen nu har ju liksom sett ju finger på den här svagheten man är inne på, att det utvecklas i olika länder, och då blir det ganska trubbigt med en gemensam ränta. Så att en annat mål var ju att man skulle få ihop finanspolitik. Man har liksom gemensam räntepolitik, men att man har helt olika budgetpolitik eller liksom finanspolitik i olika länder. Det är också en svaghet, och där har man inte riktigt fått ihop det heller. Så att euron har fortfarande ganska stora problem.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I folkomröstningen 2003 röstade det svenska folket alltså nej till euron. Nej-sidan vann med 55,9% mot ja-sidans 42%. Men hur annorlunda var premisserna då egentligen? Var kronan starkare eller svagare än vad den är idag? Det var ju trots allt 20 år sedan. Vi frågar Andreas Kärvenka.
Ja, precis. Jag kollade här att kursen, då stod ju kronan i ungefär 9 kronor på 1 euro. Så att det är rätt stor skillnad idag, den är alltså över 11 och 20. Och det som har hänt sedan dess är ju att, jag menar, Sverige har ju gått rätt bra. Man ska i efterhand vara ganska glad för att vi inte var med i euron under de här dåliga åren. Därför att euroländerna har ju tvingats liksom vara med indirekt och rädda de här krisländerna som Italien, Grekland, Portugal, Spanien. Så att då var det ju väldigt många som tyckte att vi gjorde rätt. Men sen är det ju liksom det här med industrin, hur den har utvecklats, att vi liksom, det finns också väldigt stora nackdelar med en alltför svag krona under lång tid. Man kan komma ihåg till exempel Riksbanken, de har alltid pratat om att kronan är för svag. De har ingen riktigt bra förklaring varför den inte blir starkare. Så det är väl det som har hänt, och det som har hänt är också då att euron har trots allt överlevt. Och liksom, och nu senast vid årsskiftet så gick ju faktiskt Kroatien med euron. Så att det är ju ett tecken på att den är ändå liksom livskraftig och anses så attraktiv för en del länder.
Om Sverige skulle gå över till euro, hur skulle man börja? Det måste ju vara ett otroligt maskineri.
Ja, det skulle vara en jättelång process. Liksom både politiskt och ekonomiskt, och det handlar ju om liksom, man ingår i eurozonen, handlar en viktig sak är hur liksom banksystemet, vem som övervakar bankerna. Är man med i euron som Finland till exempel, då är det Europeiska centralbanken som har liksom övergripande ansvar för den svenska banksektorn och sådana saker. Så att det skulle bli en hel del sådana förändringar. Och sen är ju förstås frågan om liksom vilken, när ska man gå med i så fall? På vilken kurs ska man knyta kronan till euron? Det kommer ju bli ganska avgörande. Det är ett problem till exempel om man skulle gå med idag. Skulle vi knyta kronan till euron på en väldigt svag kurs? Och det skulle ju liksom göra att inflationstrycket skulle vara kvar ganska lång tid. Och det skulle ju vara ett problem. Så att, men framförallt är det ju politiskt, en politisk fråga. För då skulle det bli mycket närmare knutna till EU och bli en del kanske på sikt av europeisk finanspolitik också. Och då, det är ju liksom en stor skillnad jämfört med idag.
Om vi bortser från det rent praktiska, vilka andra konsekvenser skulle du kunna få om vi går över till euro? Jag tänker lite mer identitetsmässigt. Skulle vi kunna bli ännu mer EU liksom?
Ja, men det tror jag nog. Och man får ändå säga att euron har ju visat sig vara liksom en framgång på så sätt att det har fungerat. Det har blivit liksom en världsvaluta. Den har liksom enligt många företag underlättat liksom handel i Europa. Så att liksom man kan inte säga entydigt att euron på något sätt är ett fiasko. Det har liksom fördelar och nackdelar. Men jag kommer ihåg i början när liksom Tyskland och Frankrike gick med och Italien, då var det väldigt mycket att vi kommer förlora vårt nationella identitet och sådär, men många av de länderna är ganska tacksamma för att de var med i euron, för då fick de ju hjälp som de kanske inte annars hade fått. Och sen verkar det som att europeer har ju liksom accepterat euron, och det är klart att bara på den enkla nivån när man reser så blir det ju mycket mycket enklare.
Och vad tror du då? Kan vi vänta oss en ny folkomröstning om det här?
Det tror jag ligger ganska långt fram i tiden. Alltså det här debatten har precis kommit igång och den har ju varit ganska död ända sedan folkomröstningen och framförallt liksom sedan eurokrisen och början på 2010-talet, så har det inte varit aktuellt alls. Utan det kommer ju upp nu när kronan har varit svag. Så att jag tror att först vill man ju nog vänta in den här liksom turbulenta perioden vi är nu. Det är inte en idealt tillfälle att gå med i en valutaunion, någonting som ska hålla liksom i kanske hundratals år. Så att jag tror att man kan vänta att politikerna vill inte göra någonting förhastat i den här frågan, men den kan nog, om det här fortsätter när kronan är svag, så kan den komma upp i slutet på den här mandatperioden. Det skulle inte vara helt osannolikt, åtminstone som att någon väcker frågan, att man tar en diskussion, och det har man redan börjat se på olika håll.
Och om du får spekulera ytterligare, vad tror du att en sån folkomröstning skulle kunna landa på idag?
Ja, men jag tror att motståndet mot euron har ju varit kompakt, inte minst sen eurokrisen. Och nu har det vänt på senare tid. Men om jag skulle tvingas gissa så tror jag att det ändå skulle bli nej i dagsläget. Och man måste komma ihåg att de som har kommit upp på banan nu är ju euroförespråkarna. Men om nej-sägarna skulle liksom kraftsamla, så, så kanske det ska bli en annan debatt. Så att, men det är jämnare än det varit på länge, det är helt klart.
Tack så jättemycket för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Andreas Cervenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet och pratade med honom heter Vilma Ljunggren. Vi hörs.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.